På söndag så ska vi fira heliga trefaldighetsdag i våra kyrkor runt om i landet. Och den här söndagen har jag också en underrubrik, nämligen missionsdagen. Och vad kan då passa bättre än att prata med Per Kristiansson om evangelietexten, tänkte jag. Så jag, Ola Fornling, sitter här i podden Tolkning pågår med Per. Vi är ju just nu kollegor på stiftet. Men kan inte du berätta lite om vad du jobbar med?
Ja, jag har en titel som är stiftsadjunkt för teologi och mission. Och den, jag har arbetat här på stiftskansliet i 1,5 år, eller snart 2 år tror jag det. Och blev tillfrågad just om jag ville arbeta med missionsfrågor i stiftet. När jag blev det så var jag i Filippinerna, undervisade just i mission på ett teologiskt seminarium där. Och jag blev glad när jag fick den här frågan, för jag har liksom levt med mission mer eller mindre hela mitt liv, och framförallt mer eller mindre hela mitt prästliv som är ganska långt. Men samtidigt så var det för mig jätteviktigt att säga då att ja visst, det kan jag tänka mig, men jag måste också få vara kvar i församlingstjänst. Så det jag gör nu är att jag har 20% församlingstjänst i Västra Skrävlinge kyrka i Malmö, Rosengård, där jag lever och arbetar. Och sen har jag då en tjänst här på stiftskansliet på 80% som då är delad mellan Lunds missionssällskap, som är ett gammalt missionssällskap från 1845, och Lunds stift. Och man kan säga att min uppgift framförallt är ju i missionsförbundets, eller missionssällskapets stadgar, de nya stadgarna, de från 1870 någonting, där står det att man ska göra missionen känd och älskad. Och det är väl kanske lite grann min uppgift här, att göra missionen känd och älskad i Lunds stift.
Det är en fin formulering tycker jag. Känd och älskad. Och nu är jag ju naturligtvis, och säkert lyssnarna också, nyfikna på vad vi har att säga om texten. Per, kan inte du läsa evangelietexten för heliga trefaldighetsdag, första årgången från Matteus evangeliet?
Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
Tack. Vad är din första sådär omedelbara tanke när du läser de här orden?
Ja, min första tanke när du frågade mig sådär, så var det väl detta, ja men det är klart, heliga trefaldighetsdag, det är liksom missionsdagen. Och jag är ju då lite äldre. Och missionsdagen för, det var ju sådär väldigt högtidligt. Man hade så kallad offergång för att uppmärksamma missionen då.
Okej, det visste jag faktiskt inte att man hade det, ja, då just.
Ja. Ja. Och då liksom gick man fram och la kollekten framme vid altaret då, i en speciell box där då. Och så tänkte jag, men den här texten är inte så mycket missionstext. Det var nog min första tanke.
För det är faktiskt min också. Och då började jag tänka, vad är kopplingen egentligen med mission och treenigheten? Alltså varför har de två liksom bitarna blivit ett i vår kyrkohandbok? Vet du det? Eller hur har man tänkt, tror du?
Alltså jag tror, hur man har tänkt i kyrkohandboken vet jag inte. Och tidigare, för det här är ju liksom den gamla missionsdagen, och det kom ju liksom till redan 1876 tror jag, när Svenska kyrkans mission, då skulle man ha en dag som man speciellt, och det var liksom ålagt alla präster, så det var liksom så tydligt att det skulle vara kyrkans mission, inte Lunds missionssällskap var då en sällskapsmission. Och det var andra sällskapsmission. Men Lunds missionssällskap bildades faktiskt för att man ville föra missionen närmare kyrkan. Och nästa steg blev då att Svenska kyrkans mission bildades.
Okay.
Och då fick vi också denna missionsdag.
Mm.
Men treenigheten och mission.
Mm.
Det är både någonting som är väldigt, väldigt, väldigt gammalt och som är relativt nytt skulle man kunna säga. För att ordet mission, det användes bara i den gamla kyrkan just i sändningen i treenigheten. Mission betyder ju sänd.
Mm, nej men precis.
Och det begreppet användes bara när vi talade om sändningen i treenigheten. Fadern har sänt sonen och den heliga anden. Det var inte förrän på 1500-talet, eller ännu senare, ja 1500-talet egentligen, som jesuiterna började använda det. Och då var liksom missionen, det var det som var ålagt från påven då, när påven sände dem med ett uppdrag. Där började man använda samma ord igen, mission.
Okej.
Okay, och sen ja. Blev det allmänt att liksom gå ut. Och så som vi tänker oss mission många gånger idag. Va? Men tidigare så hade det bara varit inom. Och sen kan man säga att på 1900-talet då, så var det Karl Barth som återförde det.
Till, okej, det visste jag inte.
Till treenigheten. Och lyfte fram just detta. Att det var där som missionen ursprungligen, det uttrycket hade använts. Och att det då alltså var Guds mission. Och då hamnar vi i det som senare delen av 1900-talet och fortfarande är väl det som förenar många, många, de flesta i kyrkorna. Vad är mission egentligen? Jo, det är Guds mission. Vi står i Guds mission. Det är Gud som sänder och vi får vara en del av den sändningen. Ibland skojar man och säger då att förr så sa man att kyrkan har en mission. Nu säger vi tvärtom att missionen har en kyrka.
Okej, okay. Ja. Men vad innebär det då att det är Guds mission? Om vi gräver lite där, vad liksom innebär det för oss? Där? Vad gör det med vårt uppdrag liksom, att tänka så? För jag tänker att det måste ju vara någon fortsättning då här. Att, ja. Att fadern ja. Ger förtroende till sonen. Ja. Anden är ju inte med i denna texten direkt i alla fall. Eller nämns inte direkt. Och sen sonen ger ju på något sätt uppdraget vidare till oss.
Ja.
Och kanske ännu tydligare i andra årgångar. När det är precis det här avskedstalet från Matteus. Men det finns ju ändå en viss anstrykning av det här. Då,
ja. jag tänker så här. Att mission så som det har varit blir ju lätt någon slags aktivism. Kan ibland vara ganska så påträngande aktivism. Och det vet vi att det liksom missionens historia så finns det både mörka sidor och fantastiskt ljusa sidor. Va? Alltså liksom.
Nej, men den där lite nidbilden, för det är klart att som du säger, det är ju en väldigt komplex berättelse naturligtvis, kyrkans mission. Men det finns ju den här bilden av att precis. Nu ska vi frälsa hedningar. Alltså den.
Ja. Och då tänker jag på något sätt att det blir det att vi måste göra någonting. Men här talas det ju då om uppenbart för dem som är som barn. Alltså om vi ser det så här att missionen på något sätt är ju en gåva. Alltså vi får stå i den rörelsen. Jag tänker väldigt mycket på ett dop jag hade en gång. Och faddern var en äldre företagsledare. Som hade varit företagsledare tror jag, för hela Asien eller hela Ryssland. För något stort svenskt företag. Och efter dopet så kom han fram till mig och sa han, du Per, det här är inte enkelt. Han hade då läst en bibeltext. Och vilken hade han då läst? Jo, den som inte blir som ett barn.
Mm.
Och det var inte enkelt för honom att identifiera sig. Han hade varit chef för hur många som helst. Och så skulle han liksom, det var så, som ett litet barn. Och det där har jag tänkt på väldigt många gånger. Vad innebär det? Jo, när man har de där dopen, så ofta är det ju andra barn med. Och ibland är det något barn som ligger vid bröstet. Och så när man står där framme så hör man ett gnyende. Ett barn som liksom bara tar emot. Presterar inte. Gör ingenting på det viset, utan bara tar emot. Och det tänker jag på något sätt att det är detta då, att liksom stå i den här rörelsen. Det är inte på mig det beror. Utan nej, jag får ta emot och föra vidare då. Va? Jag läste apropå att kungen fyllde 75. Så var det i Dagens Nyheter då en artikel där de var upprörda av att Expressen numera hade blivit monarkister. Det hade de då inte traditionellt varit. Och så stod det en artikel om detta. Det var nog Per Svensson som hade skrivit den, som har ju sina rötter i Malmö.
Just det.
Och då lyfte han merokrati mot monarki. Numera, menar han, så bygger vårt styrelsesätt på merokrati. Alltså du meriterar dig för ledarskapet. Eller
just det, det tror jag att jag snuddade vid det där också på något sätt.
Och det är liksom ingenting att säga om när det gäller monarki och merokrati.
Nej, nej.
Men det jag tänkte på var just detta, att vår tro är ingen merokrati.
Mm.
Utan det är ju liksom bara någonting vi får, va? Ta emot. Som det där barnet.
Mm.
Och där någonstans ser jag också detta med missionen. Va? Alltså det är egentligen inte så mycket beroende på mig, utan jag får ta emot och ställa mig i den rörelsen.
Mm. Och så. Här i texten är det ju också väldigt tydligt att och ingen känner sonen utom fadern, och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Ja. Alltså aktiviteten ligger ju egentligen inte alls på att jag vill ta, att jag måste liksom göra något för att ta emot, utan vill. Det är ju nästan provocerande på ett sätt, att aktiviteten här är ju Guds fullt ut. Så.
Det är Gud som är den aktiva, som är den handlande. Och det är också spännande när du säger det här med vill. Jag tänkte på det. För att texten är ju på ett sätt, kan vi säga, väldigt kristocentrisk.
Mm.
Det är ju tydligt här. Och samtidigt, jag bor i Malmö och vi har en värld liksom som ser väldigt, väldigt annorlunda ut mot bara för 50 år sedan. Jag har muslimska vänner i Malmö och jag har muslimska vänner runt om i världen. Och hur hanterar man det här då? Och jag vet, när jag var ung präst en gång i tiden, och framförallt ung i missionssammanhangen, så läste jag lite skrift av Björn Fjärstedt. Jag tror den hette Himmelrikets hemligheter eller någonting sånt där. Och då skrev han i alla fall så här: visst, Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Men han skriver ju inte svenska kyrkan. Han skriver inte...
Nej.
Lutherska, inte ens gång protestantiska, inte kyrkan eller säger, utan jag är. Och då tycker jag också att det blir så tydligt, den som känner fadern som sonen vill uppenbara honom för, va? Alltså det är inte vi,
nej,
som avgör, som begränsar. Och det var därför jag tog med den här boken, Christian Church.
Just det ligger en bok här på bordet mitt emellan oss, Theology of Hope. Och du pratade lite om den innan vi satte igång. Ja. Vad gjorde att du tog med dig boken?
Jo, för det hade just med det här att göra. Christian de Church, vars texter den här boken bygger mycket på, han var då prior i klostret i Tiberin, där 7 stycken munkar blev kidnappade och dödade 1996. Också gjort som film som vann på Cannes, i Cannes tror jag, om gudar och människor. Men han talar om the greater Christ. Alltså att vi inte kan förminska. Vi har så lätt att förminska Kristus till vår Kristus.
Mm.
Men han talar om the greater Christ. Och det är den som han på olika sätt söker under sin livstid. Och det var därför jag tog med den boken. För det, här anar jag på något sätt också the greater Christ. Den här texten kan då ju, skulle kunna förminska, va? Men den kan också öppna upp.
Mm.
För det är Den som sonen vill uppenbara honom för, inte den som vi bestämmer.
Nej.
Att han uppenbaras. Nej. För.
Men finns det någon risk åt andra hållet att det blir för vid? Jag menar om risken med det gamla synsättet, eller vad vi nu ska kalla det lite schematiskt, var att om du inte liksom erkänner Jesus Kristus som din frälsare här och kanske också går med just Svenska kyrkan, då är du liksom såld. Det är ju en väldigt snäv definition. Yeah. Men nu är risken då att det blir för, vad är liksom, hur ska vi veta? Alltså det är ju den kritiken som ibland riktas mot det sättet att se det. Vad svarar vi på det då? Finns det någon gräns? Eller vad sätter vi gränsen? Alltså
det,
liksom?
Jag tror det där måste man ju själv. Och det handlar ju väldigt mycket om vem du möter. Så länge du inte har mött den andra, så det är lätt att tycka precis vad som helst, så att säga.
Mm.
Men när du möter den andra, då måste du liksom förhålla dig. Och det är samma sak, jag kan bara vara personlig och säga, det som har hjälpt mig i det här, det är faktiskt ett utlåtande från missionskonferensen i San Antonio 1989. Då diskuterade man den här frågan. Men den här frågan har liksom diskuterats under hela missionens historia. Mm. För missionen har ju också handlat om att hela tiden vara där i gränslandet och möta den andra. Och vågar du ärligt vara där, ja, då måste du börja ställa de här frågorna. Och San Antonio, då säger man så här där på engelska: "We cannot point to any other way of salvation than Jesus Christ. At the same time, we cannot put any limit to God's saving power. There is a tension between these affirmations, which we acknowledge and cannot resolve." Alltså som kristna, och jag personligen, jag kan inte peka på någon annan frälsning än Jesus Kristus. Alltså vägen till frälsning. Det är min uppgift.
Mm.
Det är min kallelse som kristen och min kallelse som präst. Men samtidigt, och det handlar väldigt mycket om jag då ska kunna vara ärlig mot mig själv, när jag sitter med min gode vän imamen Roland i Malmö, då kan jag inte liksom förminska Guds frälsande kraft. Jag kan inte begränsa den. Min uppgift, att peka på Jesus, ja. Men jag kan å andra sidan då inte begränsa och säga det är bara här som Guds frälsande kraft är verksam.
Mm.
Och som de säger här, det här är ju en spänning mellan det här, självklart. Men de här två synsätten. Och den kan man bara liksom erkänna. Och säga att så är det.
Nej, men det är en väldigt fin formulering, tycker jag. Jag lyssnade på ett samtal igår på nätet mellan Anders Pilts och Lena Sjöstrand. Anders som ju är katolik och Lena som jobbar i domkyrkan här som domkyrkokaplan, som var väldigt respektfullt.
Yeah.
Alltså på olika sätt. Jag tycker, och det, jag tänkte just det var ett samtal som kanske det hade inte varit möjligt för några, kanske till och med innan påven var här.
Nej.
Sådär, att det har ju hänt väldigt mycket. Jag tycker de här imperativen då, om vi tar inom vår kyrko, alltså mellan Svenska kyrkan och katolska kyrkan, protestantiska kyrkan, att tolka varandra till det bästa, att se rikedomen hos den andra.
Ja.
Det tycker jag också är ett väldigt fint sätt att se.
När du säger detta så tänker jag, det har jag pratat med Lena om också då, kvällen innan påven var i domkyrkan så var jag i Sankt Peters kloster och lyssnade på broder Aloy från Tessé. Och då talade han om att vara under samma tak. Att samlas under samma tak. Och det är någonstans det missionen har gjort alltid. Va? Alltså man har vågat möta den andra under samma tak. Och gör man det, ja, då händer någonting. Alltså kommer man nära, umgås man, bjuder man hem till varandra, då händer ju någonting. Va? Och framförallt så uppstår, som du säger, respekt, men också vänskap.
Mm.
Och då måste jag fundera på liksom ett steg till. Vad menar jag? Och vad är det jag vill dela med mig av? Och inte minst, vad är det jag vill lära mig av den andra?
Ja, just det. Och TC tycker jag är ett så fint exempel, för att någonstans, man kan ju inte på något vis tvivla på att de har ett kristen grund eller ett credo, eller att de är liksom, de väger sina liv verkligen för att förstå Kristus. Ja. Det är ju Kristus-centrerat något så otroligt. Ja. Samtidigt den här öppenheten. Ja. Alltså de lyckas ju hålla ihop. Precis. Och det är väl det som är liksom, ja, men det kanske blir resultatet om man lever nära Jesus Kristus. Ja. Att man får den här dubbelheten. Ja. Man blir säker på var man står. Mm. Men det stänger inte ut det för den sakens skull. Det där är ju ett, det är ju en svår konst, men som jag tror, du var ju inne på det lite här, att man måste utsätta sig någonstans. Ja. Det är det som kanske är knepet. Vi kan inte förtjäna, eller vi kan inte liksom dra till oss frälsningen själva, men genom att utsätta oss för någonting i gudstjänst, i möten, då kommer vi att förändras sådär.
Någonstans är det ju en gång det här med Guds mission, va? Alltså om det är en rörelse, om det blir en andens vind, så är det liksom, om jag väljer då att liksom på något sätt ändå stå i det vinddraget, att låta mig dras med i det vinddraget. Där tror jag ändå liksom att där handlar det också om en själv på något sätt. Att jag ska kanske dumt säga att man kan välja, jag vet inte, men på något sätt så är ju allt en gåva, men på något sätt ändå har jag liksom en önskan att vara i det vinddraget. Och då tänker jag att det du också vi pratade om i domkyrkan här, var alltså att det börjar ju alltid vid altaret. Det där liksom, det betyder inte att den treenige guden bara är där, absolut inte, men det är där på något sätt jag ställer mig i dess närhet, i mässan, i bönen, i gudstjänsten. Och där börjar denna gudsmission då, där jag blir sänd ut i den här vinden, gudssändningen. Och sen är det då att möta den andra eller möta världen. Alltså det är inte alltid helt enkelt. Ibland orkar vi inte, ibland kan vi inte, ibland vill vi inte, ibland går det rent åt skogen. Ja, då liksom finns rörelsen tillbaka igen. Och så ta emot. Och så bara låta sig, jag ska inte säga svepas ut, för så enkelt är det inte, men på något sätt ställa sig till förfogande.
Jo, men det är en väldig kraft i det som man ibland kan känna liksom så. Det är det. I den rörelsen. Och det innebär ju då också att vi inte heller blir färdiga med Kristus. Alltså att vandra med Kristus är väl på, i någon mån då, att aldrig bli färdig med sin, vad det är att vandra i Jesu efterföljd.
Ja.
För ju längre vi går, ju det blir både enklare och svårare kanske.
Ja.
Kan jag i alla fall känna.
Ja.
Å ena sidan, på ett sätt, när jag prästvigde, så hade jag, på ett sätt så hade man ju saker och ting klart för sig på ett annat vis än vad jag har nu.
Ja.
Å andra sidan har jag någon annan trygghet, kanske stadga eller trygghet eller vad man nu ska. Det blir alltid svårt att sätta ord på liksom. Men och det tror jag också är, det är ju väldigt värdefullt.
Och där tror jag också att det är ju också missionens erfarenhet genom årtusende, att om du så att säga ärligt vågar leva i denna rörelse ut, att du ärligt också vågar vara i mötet med den andra, att samlas under samma tak med den andra, du ärligt vågar lyssna på den andra, det leder nästan alltid, jag kan ju bara tala med utifrån mig själv, men det leder oftast till ett, liksom en fördjupad andlig längtan och sökande i ditt eget. Det leder också självklart, hoppas jag, till ett intresse för den andres tro. Men inte minst så leder det till en längtan efter att, att gräva djupare i ens egna källor.
Mm.
Det tror jag är...
Och där finns väl också lite av barnets... Det är alltid svårt att säga vad menar, och det är väl därför Jesus uttrycker sig kanske på ett sätt som gör att vi inte riktigt blir klara med vad han menar. Mm. Men det här med barnet, men jag läser i alla fall in det här med nyfikenheten och jag menar barnet är ju hela, vi tar ju in allt sådär.
Och upptäcker nytt. Ja,
medan, för den här texten är ju också i ett sammanhang då med de här veropen som Jesus ger över det sena och galileiska städer. Där han uttrycker en enorm besvikelse och ilska av att nej, men ni förstår ju inte. Och det här, så det här med barnet, det låter ju fromt, men det är ju också naturligtvis en otrolig provokation att ni lärda och kloka, ni har inte fattat ett skit mer än vad det här barnet har gjort. Sådär.
Jag tyckte det var spännande att texten tittade också vilket sammanhang den är. Och det är precis som du säger, veropen var ju före. Och sen direkt efter så kommer ju detta, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Mm. Och då blev det en annan sak som har med mission att göra under de senare tiden. Det finns en amerikansk katolsk missionsteolog som heter Stephen Bevens. Och han talar om profetisk dialog. Alltså att kyrkans uppgift, mission, är att liksom både profetiskt höja rösten och samtidigt lyssna. Man kan ju också säga profetisk diakoni. Att både liksom peka på det som är inkröktheten i världen och tydligt göra det. Och så samtidigt lyfta börda av befria.
Mm.
Både peka på slaveriet men också befria. Visa på det som befriar från slaveriet.
Ja, vad fint, för det finns ju verkligen, jag har inte tänkt riktigt på det förrän du sa det nu, men det finns ju här då att först är den här ilskan, sen kommer liksom det här att ingen förstår som inte Gud uppenbara för, men kom till mig, så ska du få veta. Alltså, om du är tyngd av bördor, kom till mig och då kommer jag också befria dig. Mm. Och vilka var det som kom då sen och vilka var det som inte kom, det kan man ju fundera över, men det här finns verkligen ett helt liksom register av hur människa, Gud samspelar och fader och son och sådär. För annars så tänker vi ofta att profetisk är bara att vara arg, men det är ju precis, du lyfter ju fram en så att säga omhändertagande aspekt också.
Ja.
Som är nog så viktig. Och jag tycker, och vi pratar ju mycket om att samhället håller på att bli polariserat och du pratade om våra muslimska systrar och bröder och just nu är det ju en debatt i Malmö om begravningsplatser som jag tycker är så otroligt sorglig på något sätt att där man ifrågasätter då att kyrkogårdar, att muslimer ska ligga begravda. Ja. Alltså det finns en väldigt och det måste ju bygga på någon slags rädsla då att vi ska hålla den andra borta och absolut inte liksom beblanda oss. Medan missionsperspektivet är det som jag tolkar dig är tvärtom, att vi ska beblanda oss. Och göra det på ett sätt som gör att vi också påverkas. Mm. Men det är inte detsamma som att ge upp vilka vi är. Eller bli någon tvärtom. Slags liksom bara kork som flyter med. Men tvärtom.
Om man liksom ska bara säga en sån här klyschig mening så kan man säga att det är ju liksom att dela tro och liv. Om man ska verkligen förenkla det på något sätt eller på en mening bara säga vad är det då? Jo, men det är att dela tro och liv. Dela tro med varandra, dela livet med varandra. Det är det vi sänder att göra. Anna Aldén, hon säger så här som jag hör. Är en av våra svenska missionsteologer får vi säga och dessutom varit min chef en gång i tiden. Hon säger att vi har liksom en dubbelsändning. En sändning har vi tillsammans i skapelsen. Alla som människor. Och det är att vi sänder till varandra. Sänder för att liksom tillsammans verka för det goda livet. Och sen som kristna så har vi ytterligare en sändning och det är att berätta vår berättelse om Jesus Kristus. Ja, det är så som hon liksom försöker på något sätt liksom centrera vad är detta med missionens sändning. Jo, hon ser det i de här dubbla sändningarna då. Sända till varandra med alla människor av god vilja.
Mm.
Och sända att berätta vår berättelse.
Mm.
Men som jag tänker också, att lyssna på den andres berättelse.
Absolut, och det behövs ju. Jag jobbar ju själv just nu med klimatfrågan, och det är ju verkligen någonting som, jag menar, klimatet lyssnar ju inte på våra trosbekännelser eller så, utan här behöver vi ju verkligen här hitta, det är ju en existentiell fråga där vi verkligen måste liksom jobba tillsammans. Men där vi också naturligtvis kan vara tydliga med, det här kan vi som kyrka bidra med, gudstjänsten och ödmjukheten, tjänandet, allt det där som är vår insida.
Jag tror det är jätteviktigt att vi liksom lyfter att detta är kyrkans uppgift. Att stå i Guds mission, det är ju att fira gudstjänst. Det börjar liksom där.
Och gudstjänst är ju också, och församling, någonting som vi gör, där vi, våra perspektiv måste liksom brytas mot varandra. Det handlar inte bara om mitt individuella förhållande med Gud, utan jag måste också sätta mig i bänken bredvid dig och bredvid alla olika människor som finns där, och tillsammans så får vi ett tilltal av Gud. Det är också någonting som jag tycker vi kanske lite har tappat bort i vår individuella tid, att det kollektiva, församlingen är någonting kollektivt. Det är Guds tilltal till oss som folk. Det är ju...
Och det är ju också med treenigheten, om vi liksom hamnar där igen, att Gud är gemenskap. Församlingen är en gemenskap. Vi står i Guds mission i gemenskapen. Men också Gud i sig är ju rörelsen i denna gemenskap. Fader, Son och det heliga.
Att det är själva kärnan.
Ja, det är kärnan.
Egentligen, det är en otroligt, på ett sätt, häftig tanke kan jag tycka. Och ja, men någonstans trösterik också. Att relationen är det som är det absolut. Det är det grundläggande, och sen vad det blir, det får vi tillsammans hjälpas åt att tolka. Men då säger jag tack, Per. Och till dig som lyssnar, välkommen till kyrkan på söndag eller till någon digital gudstjänst där du kan höra mera. Tack för denna gången.
Tack så mycket.